Elon Musk is suing OpenAI for breach of contract.
Elon Musk stämmer nu OpenAI, företaget han själv var med och grundade.
Musk alleges OpenAI and its top execs, quote, perverted the company's mission by embracing a close relationship with Microsoft.
Det är en maktkamp som sker inför öppen ridå.
I am the reason OpenAI exists.
Mellan några av de mest spektakulära personerna inom techvärlden just nu.
Elon Musk och OpenAI, så det är väl ungefär så stort som det kan bli.
På en kvart får du veta vad Elon Musk vill uppnå med att gå till domstol. Och vad som kan bli konsekvensen om han vinner.
Let's say you funded an organization to save the Amazon rainforest. And instead they became a lumber company and chopped down the forest.
Det är den 6 mars. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Björn Jeffrey, techanalytiker på SvD. Björn, Elon Musk stämmer bolaget OpenAI. Vad står i den där stämningsansökan egentligen?
Ja, men det står att han personligen då, Elon Musk, an individual, han är många saker men han är också en individual i det här fallet. Han stämmer liksom grundarna till det här, två personer, Sam Altman och Greg Brockman, och sen en lång rad olika liksom OpenAI-bolag, liksom OpenAI LLP och GPLLC och ja, en massa olika bolag. Så det är en hel radda, men det är Elon Musk som står på andra sidan i alla fall.
Mm. Okej, vi ska gå in på det här mer, men jag tänkte innan vi gör det, kanske vi måste stanna lite vid vad Elon Musk har för relation till OpenAI, för den går ganska långt tillbaka.
Ja, men han är faktiskt en av liksom ursprungsgrundarna och ursprungsfinansiärerna.
I mean, you seem somewhat frustrated with them. You were one of the big contributors early on.
The reason I am the reason OpenAI exists.
OpenAI är lite som namnet antyder, liksom Open var ju någon slags mer av ett forskningsprojekt ursprungligen, när de skulle försöka se så här, hur kan vi använda artificiell intelligens för att gynna mänskligheten, hur gör vi det på ett sätt så att alla kan komma åt den. Och det här var ju då ganska många år sedan nu, liksom över 10 år sedan, mer av ett teoretiskt koncept. Hur skulle det här kunna bli? Det vet vi inte riktigt. Får vi testa lite. Och Elon Musk hade ju rätt mycket pengar redan då, så han var en av dem som hade liksom bestämt sig för att finansiera detta. Han har stoppat in en hel del pengar i det här bolaget. Sen någonstans, liksom, så efter ett tag så började liksom pengarna att ta slut, som de brukar göra. Och då beskrivs det här på lite olika sätt. Men liksom en av historieskrivningarna är åtminstone att Elon Musk själv ville liksom komma in och i princip ta över OpenAI. Han skulle få liksom ta över hela företaget och köra det själv. Men då blev han liksom istället lite utkastad. Och då sa han, ja men då sticker jag och då får ni inga mer pengar av mig heller. Och då blev det liksom ännu mer pengarproblem då. För att då hade ju en av de största finansiärerna bestämt sig för att dra. Och då var då de började så här, vi kanske måste ställa om till en annan slags modell. Den här liksom ideella verksamheten som vi har haft, den är bra för mänskligheten. Men den är ganska dålig för liksom pengar in, för liksom finansieringen.
We learned early on that we were going to need far more capital than we were able to raise as a non-profit.
Altman decides to create a new for-profit arm of the company to attract investment.
Och det var då de började göra om lite av sin struktur till att bli mer av ett kommersiellt företag. Och det är väl det här egentligen som Elon Musk har problem med, kan man väl säga.
Mm. Ja, men precis. För varför stämmer han dem?
Han stämmer dem egentligen för att han tycker inte att man ska kunna ta en ideell verksamhet som startade på det sättet och göra om den till en mer kommersiellt driven verksamhet. Det ska liksom inte gå att göra, tycker han. I synnerhet då eftersom han var med och betalade för den ideella delen från början. Men det finns väl egentligen då tre skäl, och det första är väl då att han är väl orolig då för att det här kommer bli en konstig grej. I USA har ju det här mycket med skatt att göra, till exempel att om du ger pengar till välgörenhet eller ideella föreningar så betalar du skatt på ett visst sätt, och investerar du pengar i ett kommersiellt företag så betalar du skatt på ett annat sätt. Så det här blir liksom en konstig grej, lite av en ovanlig struktur, det som de har gjort. Mm. Jag ska säga att OpenAI har ju inte heller gjort om sig själv helt och hållet till ett kommersiellt företag, men de har liksom en kommersiell arm, kan man säga. Och det är där som Microsoft har investerat en hejdlös massa miljarder i den.
Just det, för det är Microsoft som är ena delen av OpenAI nu.
Ja, precis. De har stoppat in det är väl när över 13 miljarder dollar, tror jag. Men de styr liksom inte den ideella delen då, den, ska man säga, den överbyggnaden, den lilla biten som sitter allra längst upp i den här strukturen av alla bolag, den är fortfarande liksom ideellt styrd. Men så skäl ett, varför stämmer han? Egentligen är det väl, han tycker att det här är fel. Man ska inte kunna göra på det här sättet som man gör. Men det vore liksom inte Elon Musk om det inte kändes som att det fanns andra skäl också bakom detta. Och kanske inte bara är den mest genuina av oro för AI-utvecklingen och för beskattning i USA och så vidare. Utan det andra skälet som man kan titta på är väl, han konkurrerar ju med de här bolagen själv nu. Han har ju ett bolag som heter X, som då tidigare hette Twitter. Men han har också ett nytt bolag som heter XAI, som inte har någonting med det första X att göra. Men han gillar bokstaven X av någon outgrundlig anledning.
Mm.
Och det är som ett eget AI-bolag. Så de är liksom i direkt konkurrens med OpenAI, som försöker göra ungefär samma typ av sak. De ligger såklart lite efter, för att de har liksom startades relativt nyligen och så vidare. Så att det, men det är klart att när han nu stämmer en av sitt eget företags största konkurrenter, då har han ju ganska mycket att vinna på den situationen också.
Mm.
Så det är väl liksom det andra skälet egentligen. Det sista skälet, eller tredje och sista, det är väl egentligen att det har blivit en väldigt stor maktkoncentration inom liksom AI-utvecklingen. Ungefär precis som vi brukar prata om techjättar och sånt här, att det är en hejdlös massa, det är Google och Apple och Microsoft och Meta och så vidare som styr hela liksom techvärlden. Tittar man på AI-sidan så ser det faktiskt lite likadant ut. Det är nästan samma typ av företag också för den delen som är med och som är de här jättarna. Men en av dem som inte är med är Elon Musk. Han är liksom inte en jättemäktig person på det här viset. Han har ju massa AI-projekt och dels det här XAI, även på Tesla har ju massa AI-verksamhet. Men han är inte liksom en av de större spelarna. Och det här med en man som har det egot som Elon Musk ändå har, jag tror kanske inte det passar honom så bra. Det är väl en min gissning åtminstone.
Mm, för han vill vara med i det här. Det här är ju ändå liksom framtiden.
Det är framtiden och det är också den framtiden som han själv var med och såg. Så det är väl kanske det som känns lite extra så obekvämt, att han var ju ändå rätt på bollen från början egentligen med det här. Men så gled honom lite ur händerna kan man säga.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Men hur har OpenAI reagerat på den här stämningen då?
De menar ju på att det här liksom inte stämmer, varken de eller Microsoft för den delen menar ju på att det här är liksom ett, det är inte ett kontrollerat ägande, det är liksom inte som att man går in, att Microsoft har köpt OpenAI, för då hade de liksom ägt allting, utan det här, de beskriver det mer som ett slags partnerskap. Och för att förstå det kanske, varför det här händer överhuvudtaget, är så här, man behöver så oerhört mycket pengar för att bedriva den här typen av verksamhet. Så att det är inte bara kanske att Microsoft ville gå in bara för att de ville gå in och kontrollera, utan de, om man vill att den här utvecklingen ska ske, så är det svårt att göra det utan mycket resurser. Så någon var tvungen att investera. Nu har det blivit liksom Microsoft som gjorde det i just OpenAI. Men hade de inte gjort det, så hade vi heller inte varit där vi är idag med den utvecklingen.
Mm. Men varför är det så känsligt att det skulle vara ett företag som går in och sponsrar eller lägger in pengar?
Egentligen så är det ju inte det, för det är ju det som händer bland alla OpenAIs konkurrenter. För Google gör precis samma sak. Alltså det, man brukar prata om ChatGPT, men det T i GPT, det är en teknik som kommer från Google. Så de har liksom lagt grund, hade inte Google gjort den tekniken, så hade ChatGPT inte kunnat funka, så att säga. Så att mycket av den här utvecklingen har redan sponsrats av en massa företag. Så att det finns väldigt, väldigt mycket pengar i det här. Frågan är väl kanske bara, hur är den fördelad? Och vem är liksom en stor spelare och vem är inte en stor spelare? Och där är ju liksom Elon Musks verksamheter hittills, med undantag möjligtvis liksom i, ska man säga, i bilvärlden, så är ju Teslas AI en stor grej, men de är inte en stor AI-spelare i AI i ja, i hela världen så att säga, det är de inte.
Mm. Om Elon Musk skulle vinna det här då, vad kommer hända då mer konkret?
Ja, det här kan bli ganska krångligt faktiskt om han skulle få till det, för han har ju vissa poänger då i att hur ja, får man ändra någon slags ideell eller välgörenhetsorganisation, får man ändra den hur som helst? Det kan man ju tänka sig om man bara tänker på ett mer principiellt plan. Vad skulle man hända om man gav en massa pengar till Barncancerfonden och sen så plötsligt så blev de ett kommersiellt företag som hade massa aktieägare och tjänade pengar på att lösa barncancergåtan? Då kanske man kan tycka, ja, det är bra för att det är ingen som vill ha barncancer, fast man kanske också tänker, det var inte det jag trodde jag donerade till från början. Jag trodde att jag donerade till en välgörenhet och så vidare. Så att den principiella frågan är ju ganska intressant egentligen. Framförallt så vad kommer hända? Så framförallt så kommer det hända att de kommer ta massa tid. Han är ju en av världens rikaste personer, så att han har ju i det närmaste oändliga resurser att kunna lägga på detta. Han verkar inte ha så mycket tid, man har väldigt mycket pengar. Så det här kanske åtminstone sakta ner OpenAI lite grann. Och skulle han verkligen vinna helt och hållet, då, ja, alltså det värsta fallet skulle man kanske OpenAI behöva liksom hitta ett nytt sätt att finansiera sig. Det vet jag inte hur det skulle kunna se ut faktiskt. Så fort skulle det behöva gå också.
Mm. Men och jag menar, för AI-utvecklingen då som helhet, om OpenAI är ändå de som liksom driver den, vad skulle det kunna få för konsekvenser?
Det skulle då gå mycket långsammare. Och det ska man säga, det finns ju ganska många i världen som tycker att det vore en bra sak. Och Elon Musk är ju delvis en av de personerna. Eller han har åtminstone uttryckt lite på det sättet att han tycker det. Det finns ju liksom de som pratar om att man ska accelerera utvecklingen. Så här, vi måste hitta AIs, ja, vad ska man säga, alla sätt vi kan använda AI. Vi ska hitta dem så snabbt som det bara går. Men sen finns det ju folk på helt andra sidan som säger, nu tar vi det lugnt. Nu vill vi inte skapa liksom något slags monster här som råkar ta över hela världen bara för att någon satt och programmerade lite konstigt, utan nu måste vi liksom lugna ner oss. Det här är de här två sidorna som har funnits i AI-debatten. Så det är klart att skulle OpenAI fastna i en sån här typ av juridisk process väldigt mycket, så skulle det gå mycket långsammare. Och det är nog en hel del i världen som skulle tycka, ja, det låter bra. Det passar oss alldeles utmärkt. Långsamt är bra i just det här avseendet.
Mm.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Du, jag tänkte på en sak som du tog upp lite tidigare, och det handlar om den här maktcentrat som är kring AI. Att det liknar det vi såg bland sociala medierbolagen i, liksom, i den boomen som kom. Och det har ju fått väldigt mycket kritik att det har varit så koncentrerat i några få bolag. Och nu har vi hamnat där igen. Hur kommer det? Eller varför då?
Det är delvis då för att det kostar så himla mycket pengar att göra den här typen av utveckling. I början så kan man också säga, om man tittar tillbaka på vad man lärde sig från liksom techvärlden, så var det ju dels, där kostade kanske inte lika mycket pengar i början, men det var också helt oreglerat. Man fick göra lite vad man ville, man kunde liksom, ja, man kunde, det var ganska många fula knep som man kunde hålla på med. Facebook höll på med en hel del fula knep i början och saker som man inte kan göra nu. Och tittar och jämför man så som det var då och så som det är nu, så kan man säga att det är också i det närmaste oreglerat. Det här är ju liksom ingen som riktigt bestämmer hur man gör. Men det gör också att det blir ganska svårt att komma in. Och det är väl det som är skillnaden den här gången. Man kan liksom inte sitta och, precis som Mark Zuckerberg hackade ihop Facebook från liksom studentrummet. Det skulle nästan inte gå att göra det. För det krävs så många miljarder för att du ska kunna träna detta. Vad som händer däremot är ju att massa startar massa coola AI-bolag. Men de ligger liksom ovanpå de här stora techbolagen, så att man upplever så här, oh, det finns hundratals och kanske tusentals olika AI-tjänster, men egentligen så bygger alla på nästan samma teknik där under, och då är det precis de här företagen som du är inne på, så det är en handfull bolag som egentligen styr allting igen.
Mm. Men du som följer techvärlden noggrant, det här som har hänt nu då mellan Elon Musk och OpenAI, hur stort är det bråket?
Det är svårt att hitta två bolag eller personer som skulle kunna vara mer liksom spektakulära i techvärlden 2024 än Elon Musk och OpenAI. Så det är väl ungefär så stort som det kan bli. Samtidigt ska jag säga, det var relativt väntat. Elon Musk har liksom varit ute ganska lång tid och varit liksom skeptisk och uttryckt sig till så här kan det inte funka och så här kan vi inte hålla på ungefär. Och då är det väl svårt för folk att veta, så här, är han bara lite sur eller kommer han faktiskt göra någonting åt det? Och nu så kom då den här Bara häromdagen så kom liksom den här stämningsansökan. Så nu får vi ju se. Sen är det också mycket möjligt att den här avslås, eller det är möjligt att de kommer överens om någonting på något vis. Men Elon Musk är ju, han är ju van att vara i rätten, denna man. Han är van att liksom driva juridiska processer, så jag skulle nog tro att han trycker på ganska så hårt innan han skulle ge med sig åtminstone.
Mm. Och brukar han vara framgångsrik då?
Sådär, alltså han hamnade ju i rätten när han först sa att han skulle köpa Twitter och sen ångrade sig, men den förlorade han ju, så han var ju tvungen att köpa Twitter till slut ändå. Så han är ju precis, han är van att vara i rätten, van att bli stämd. Han blev stämd bara häromdagen igen av gamla Twitter-chefer som säger att han är skyldig honom, eller att Elon Musk är skyldig dem en massa avgångsvederlag för, jag tror det var över 120 miljoner dollar som han bara struntat i att betala. Så nu är han stämd igen. Så att han har, det är väldigt många, han är i rätten jämt kan man säga. Så det här är ingen ovanlighet för Elon Musk.
Nej, det är tur att han har så himla mycket pengar då.
Oändligt med pengar, men lite dåligt med tid kanske, om man ska hinna sköta alla de här bolagen och alla rättsprocesser samtidigt.
Mm. Tack så jättemycket, Björn. Och om man vill höra mer av dig så är du ju också med i en annan SvD-podd, SvD Tech Brief.
Precis, vi har en ny tech-podd som kommer på torsdag morgon. Den här veckan kommer vi snacka om vi tror att Google kanske står inför ett vd-byte och vem den europeiska techpolisen Margaret Vestager kommer trycka till härnäst efter att ha gett 20 miljarder i böter till Apple.
Oj, oj, oj. Man måste lyssna med den där underbara pitchen.
Gör det.
Bra. Tack, Björn.
Tack själv.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Och producent idag var Lucas Brischetto, redaktör Elin Romeliotto och ansvarig utgivare Elisa Irenius. Och om du vill kontakta oss så mejla då på dagensstory@svd.se.